Du lyssnar på Mannen i vattnet av Mikael Fuchs, uppläst av mig, Reine Brynolfsson. Ett. Hur kan vi vara säkra på att han är död? Konstapel Christian Bok såg på kroppen som flöt med ansiktet nedåt i simbassängen. Ingen kan hålla andan så där länge, svarade konstapel Arvid Lundberg. De studerade kroppen en stund under tystnad, som för att försäkra sig om att det Lundberg sagt stämde. Det var förvånansvärt varmt inne i poolhuset. Efter en onormalt regn i september hade oktober 1949 kommit med höstkylan, och den hade tillsammans med den kvarvarande fukten krupit in överallt. Men värmen i poolhuset gjorde att Lundberg inbillade sig att det kändes som tropikerna i Afrika. Det doftade starkt av klor och av någonting annat som Lundberg antog var dyra badoljor och som ytterligare bidrog till den exotiska känslan. Lundberg såg sig omkring. För honom var det inte bara en excess utan ren och skär dekadens att ha ett eget poolhus på tomten till sin villa. Lundbergs syster hade inte ens rinnande vatten i sin lägenhet i Vasastan. Det fanns en anledning till att de kallade området hon bodde i för Sibirien. Men nu var de i villaområdet på Djurgården, och där rådde en helt annan verklighet. Borde vi inte kontrollera att han verkligen är död? Frågade Bok och avbröt Lundbergs funderingar. För säkerhets skull. Varsågod, sa Lundberg. Jag tänker i alla fall inte blöta ner mig. Ja, inte en chans att jag gör det, sa Bok. Dessutom blir inte kriminalarna arga om vi rör något. De blir vansinniga om vi rör något, det vet du. Vi säger att han såg likadan ut som när hushållerskan fann honom, och att vi därför kunde konstatera att han var död. Resten är kriminalarnas problem. Det var hushållerskan som hade hittat kroppen. När hon kom till villan tidigare under morgonen hade hon reagerat på att dörrarna till poolhuset stod öppna. Hon visste att de hade varit stängda när hon senast var där. Hushållerskan hade försiktigt gått in i poolhuset. När hon upptäckte att någon låg och skvalpade i bassängen ringde hon polisen. Lundberg och Bok hade svarat på anropet och efter viss möda hittat till rätt hus. De var ännu inte hemma i området efter att ha förflyttats dit efter incidenten utanför en av skyskraporna på Nya Sveavägen föregående månad. Deras befäl hade utgått från att de hade blivit traumatiserade av skottlossningen som de hamnat mitt i och bestämde att de i alla fall under en tid skulle ha ett mindre våldsbelastat distrikt. Bok hade uppskattat förflyttningen medan Lundberg avskydde den nya kommenderingen. Han saknade innerstan och blev uttråkad av Djurgården och alla dess anrika och välartade invånare. De båda konstaplarna såg ut genom poolhusets öppna glasinfattade dubbeldörrar mot den vitrappade villan. Vad är det där för hus egentligen? Frågade Bok. Villan var en av de mer ovanliga han hade sett. Alla villor i området var dolda från gatorna av höga häckar och murar. Lundberg och Bok hade inte sett mycket av dem från radiobilen då de patrullerade. Bok undrade om de skulle få fler tillfällen att se de stora husen, om alla hade så udda arkitektur som det här. Han tyckte att det såg ut som en atlantångare. Vet du inte var vi är? Svarade Lundberg. Bok förstod att han borde veta det, och han kände sig dum innan Lundberg talade om det. Det är Carl Svante Talbots villa. Skämtar du, sa Bok. Carl Svante Talbot? Den Talbot, industrimagnaten? Den samme. Titta noga, vi lär aldrig få något mer tillfälle att komma så nära hans hus. Bok svor tyst för sig själv. Talbot, en av Sveriges rikaste män, om inte den rikaste, och en man som så långt som möjligt skydde offentligheten. Och så slog det dem plötsligt.